بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي رفع السماوات بغير عمد، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيد الخلق محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الأوفياء أجمعين. شيرا برادر وإيرا دي سيستر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله سكيو under den här timmen prata om profeten sallallahu alaihi wasallams moral. Men innan vi börjar med ämnet så vill jag berätta lite om profeten sallallahu alaihi wasallams sira. Varför det är viktigt att lära känna profeten sallallahu alaihi wasallams sira. Vad är sira? Jo, det är hans liv. Att lära känna hans liv eller sira är viktigt för oss allihopa. Alla muslimer bör känna till det. Av några orsaker. Nummer ett är att nyfikenhet. Vi alla är nyfikna, vill se hur profeten sallallahu alaihi wasallams liv var, hur den var, hans omgivning och så vidare. Det andra punkten är att han är exempel för oss. Allah subhanahu wa ta'ala har beskrivit det i surat al-Ahzab vers 21: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ uswatun hasana. Att profeten sallallahu alaihi wasallam, han var bästa exempel för er. Så att inte någon kommer och säger att det här går inte att tillämpa. Så han var exempel, levande exempel för oss. Nästa punkt, nummer tre, är att faktiskt en hel del händelser som Koranen beskriver, man kan läsa om det eller känna till det detaljerat om man går genom sira eller profet sallallahu alaihi wasallams liv. Till exempel surat al-Anfal, du känner till, så kan man läsa lite grann om slaget Badr. Men om man har läst sira så kan man förstå direkt det här, en hel del av den här sura. Så och så vidare, så finns det en hel del verser som har, kan man säga, kommit ner. Och så när man går igenom sira så förstår man de här verserna mycket bättre. Nummer fyra är att lära känna profetens moral och så följa hans moral, hurudan var hans moral. Nästa punkt är att han ska vara exempel för oss hur vi ska föra vidare islam till andra, och så även hur man ska vara, bete sig som far, som man till sin fru, och så även som politiker, som makthavare. Så allt det här, så finns det, kan man säga, man kan se det från hans liv. Och sista punkten är att för att vi tycker om honom. Han är, kan man säga, vår exempel, och han har gett oss, visat oss vägen till Allah subhanahu wa ta'ala, och på grund av det så tycker vi mycket om honom. Och det här profetens sunna eller tradition, om man frågar sig, är det frivilligt att lära känna det eller att det är önskvärt eller att det är obligatorisk? Jag kan säga att det är obligatorisk för varenda muslim. Och bevisen är många från Koranen. Allah subhanahu wa ta'ala, surat al-Hujurat, vers 7 säger: وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. Du måste lära känna, du måste veta att profeten sallallahu alaihi wasallam är bland er. Någon kanske säger, nej, men profeten finns inte bland oss. Jo, hans sir eller hans sunna, hans tradition är levande i böcker. Så vi kan, därför Allah subhanahu wa ta'ala säger, lär känna profetens sunna, som om han är bland er. Nästa bevis att det är obligatoriskt att lära känna sunna, Allah subhanahu wa ta'ala säger i surat al-Taghabun: فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Så tro på Allah och på profeten, Okej, hur kan vi tro på profeten om vi inte känner till hans tradition? Nästa bevis är att det Allah subhanahu wa ta'ala hade sagt, som jag nämnde innan, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, att profeten var bästa exempel för er. Om han ska vara exempel för oss, så måste vi känna till det, kan man säga, exemplet. Måste känna till hans sunna eller tradition. Sen det avgörande vers, surat al-Hashr, där Allah subhanahu wa ta'ala ger oss som order att وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Det som profeten Allah subhanahu wa ta'ala säger till oss, beordrar oss, det som profeten har beordrat er att göra, så gör det, och det som har avrått er för att inte göra, så undvik det. Och det är också bevis att vi måste lära känna för att veta vad profeten sallallahu alaihi wasallam har beordrat oss och att göra och varnat oss från att inte göra. Och det som vi sa, att vi tycker om honom och vi vill lära känna, eftersom kom en man till honom, frågade honom när är domedagen. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa, det är inte viktigt att du ska veta när det är, utan det är det som är viktigt, att vad har du planerat för det, vad har du sparat för just den dagen. Han sa, jag har inte faktiskt sparat mycket, men jag gör salat och jag fastar, och så de order som Gud har beordrat mig göra, jag gör det. Men jag tycker mycket om Allah och om profeten sallallahu alaihi wasallam. Så profeten sallallahu alaihi wasallam sa att du kommer att hamna med dem du tycker om. Så om vi tycker om profeten sallallahu alaihi wasallam, så kommer vi vara med honom, inshallah. Så det att du ska tycka om någon, du måste känna till honom. Alltså det finns egenskaper hos en person som du tycker om, därför du tycker om den här personen. Men nästa punkt är att Allah subhanahu wa ta'ala säger, Muhammad, säg till dem, säg till människorna, om ni påstår att ni tycker om Allah, så följ profeten. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Så följ mig, följ profeten sallallahu alaihi wasallams väg, så kommer Allah subhanahu wa ta'ala tycka om er. Så det sahaba faktiskt tyckte mycket om profeten sallallahu alaihi wasallam. Och en dag en sahabi som heter Thauban, han var ledsen. Han kom till profeten sallallahu alaihi wasallam och sa ja Rasulallah, om vi dör och du dör, så du kommer att kanske hamna på bästa platsen i paradiset, högst upp i paradiset. Jag kanske, även om jag hamnar i paradiset, så kanske jag inte hamnar i den nivån som du är, så jag kommer att sakna dig mycket, därför jag är ledsen. Så Allah subhanahu wa ta'ala sände ner versen i surat An-Nisa 69, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Allah säger i den här versen, den som lyder Allah och lyder profeten, dessa kommer att hamna med de profeter och de andra goda muslimer, om förstås dessa personer lyder Allah och lyder profeten sallallahu alaihi wasallam. Så jag vill komma till inshallah till själva ämnet, som har med profetens moral att göra. Jag kommer att visa exempel som gör att inshallah vi kommer att tycka mer om den här profeten sallallahu alaihi wasallam. Profeten sallallahu alaihi wasallam, innan han fick budskapet från Allah subhanahu wa ta'ala, faktiskt han kallades bland sitt folk, eller Quraysh, han kallades för As-Sadiq Al-Amin, alltså den som är ärlig och trovärdig. Alla trodde på vad han sa, alla kände, trodde att han var, eller tyckte att han var ärlig. Till och med folk lämnade sina saker till honom, hos honom, eftersom de litade fullständigt på honom. Och profeten sallallahu alaihi wasallam, om vi tar några exempel av hans liv eller hans moral, så faktiskt ibland kan du tycka om någon eftersom han är ärlig, eller han är god mot sina föräldrar, eller att han är snäll, eller att han är han tycker han tar hand om djur, eller att han är barmhärtig. Men de här alla egenskaperna, sällan det finns hos en enda människa förutom profeten sallallahu alaihi wasallam. Han hade alla dessa goda egenskaper. Jag kan säga att någon kanske är god mot sina föräldrar, men han är väldigt grym mot sin fru och mot sina barn. Så att medan profeten sallallahu alaihi wasallam, som jag sa, alla goda gärningar, alla goda moraliska egenskaper fanns hos honom. Jag kan ge vissa exempel. En gång profeten sallallahu alaihi wasallam satt med sina sahaba, lärjungar, i sin moské i Medina. Så kom det en så kallad arabi, han eller en vanlig person som inte kanske kände till vad finns det för regler i moskén. Så han kom in i moskén, och så förstås moskén i profetens tid, det fanns inte som nu mattor och nej, utan det var jord. Och så den här mannen kom in, efter en stund så han gick till ena hörnan av, i moskén, och så han började kissa i moskén. Så de muslimerna kring, eller sahaba där, blev väldigt arga. De kom och nästan gjorde en ring runt honom och ville faktiskt, kan man säga, varna honom, eller kanske även slänga ut honom från moskén. Så när profeten sallallahu alaihi wasallam såg det här, han sa till dessa sahaba som blev arga, sa så här: låt honom kissa färdig. Eftersom ibland när man någon håller på att kissa, det blir väldigt svårt, någon säger till dem stopp. Det. Så profeten sallallahu alaihi wasallam sa till dem: låt honom kissa färdig. Så när han hade kissat färdig, så profeten sallallahu alaihi wasallam bad vissa sahaba att hämta lite jord och hälla på hans kiss så att det blir ränder, och hälla lite vatten över. Sen profeten sallallahu alaihi wasallam med väldig ödmjukhet och god beteende ropade på den här personen och sa så här till honom: du, att moskéerna passar inte till smutsiga saker, eller kissa, eller göra något fel här, utan det här platsen, moskén, är till för att man nämner Allah, man gör salat, man läser Koran. Så profeten sallallahu alaihi wasallam gav råd till även till sina sahaba, lärjungar där. Han sa: innama bu'ithtum muyassirin wa lam tub'athu mu'assirin. Ni ska göra det enkelt för folk och inte göra det svårt. Eftersom profeten sallallahu alaihi wasallam visste att den här personen är, kan man säga, känner inte till reglerna. Så den här personen som hade kissat för en stund sedan, han sa, bad till Allah: Allah, förlåt mig och Muhammad och ingen annan med oss. Så profeten sallallahu alaihi wasallam tyckte inte om hans bedjan. Han sa du har begränsat Allahs barmhärtighet. Så alltså han sa så eftersom han såg att bara profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam var snäll mot honom. Och exemplen är många. Jag kan ta ett annat exempel. En gång profeten sallallahu alaihi wasallam, han var ute och han såg ute att det var en dam som var äldre dam, mycket gammal. Hon försökte hålla på, lyfte en säck och lägga det på sin rygg att flytta det till sitt hem. Hon hade köpt det. Så profeten sallallahu alaihi wasallam kom nära henne och sa till henne, vill du att jag ska hjälpa dig? Förstås, hon kände inte till profeten sallallahu alaihi wasallam. Och profeten sallallahu alaihi wasallam, han var väldigt enkel. Till och med att när han kom in till en samling, han satt där det fanns plats. Och ingen visste, även folk när de kom in, de fick fråga, vilken av er är Muhammad? Alltså han hade inte någon särskild plats eftersom han var väldigt enkel och väldigt hög moral. Han ville inte känna sig, kan man säga, över de andra. Så profeten sallallahu alaihi wasallam kom till den här damen och sa, frågade henne om han kan få hjälpa henne. Så hon sa, ja, kan du lägga den här säcken på min rygg? Alltså den här damen sa. Medan profeten sallallahu alaihi wasallam tyckte synd om henne och så lyfte den här säcken och lade på sin rygg. Och profeten sallallahu alaihi wasallam sa till henne, jag kan komma efter dig, så visa mig vägen. Subhanallah, då profeten sallallahu alaihi wasallam hade fått budskap, om man tänker sig, hade han inte något annat än att han kunde han inte, kan man säga, till vilken muslim som helst, kan du hjälpa henne? Nej, men han ville hjälpa henne själv. Så profeten sallallahu alaihi wasallam följde med henne, och förstås, ni som känner till att i Medina och Mekka, vädret är mycket varmt, det kan bli runt 40-50 grader, och så det var sandigt, och det profeten sallallahu alaihi wasallam följde med henne, och hon bodde långt från det stället där hon köpte säcken. Och så när hon kom fram till sitt hem, en liten koja, så profeten sallallahu alaihi wasallam lade framför hennes dörr. Så hon sa till profeten sallallahu alaihi wasallam, sa till honom, du, jag har faktiskt inga pengar att ge dig, men jag kan ge dig ett råd. Så profeten sallallahu alaihi wasallam, trots att han är profet, han accepterade råd. Så han sa till henne med ett leende, sa till henne, vad vill du ge mig för råd? Hon sa så här till honom. Hon sa, det finns en man i Medina. Han är lögnare och han är bedragare. Så följ inte honom. Han heter Muhammad. Subhanallah, la ilaha illallah. Så profeten sallallahu alaihi wasallam sa till henne, fortfarande med ett leende, vad skulle du säga om jag säger till dig jag är Muhammad? Så hon sa, om du är verkligen Muhammad, så ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Hon läste tronsbekännelsen och blev muslim direkt. Så var profeten sallallahu alaihi wasallam. Så profeten sallallahu alaihi wasallam, även under dyrkan, när ibland han gjorde salat, första rakat kanske han läste en lång sura. Medan det andra rakat, eller så han kanske läste bara en liten kort vers. Så efter bönen, de frågade honom, varför gjorde första delen av salat, bönen, mycket, du läste mycket lång sura, medan det andra läste du bara en kort vers. Han sa, eftersom jag hörde ett barn skrika, ett barn gråta, så jag tänkte kanske hans mamma medan hon ber, hon tänker på sitt barn. Det är därför jag ville att bönen skulle sluta fort, så att den här mamman inte tänker på sitt barn. Så barmhärtig var han, sallallahu alaihi wasallam. Så profeten ofta sa till sina sahaba, till sina lärjungar, sa att innakum lan tas'u an-nas bi amwalikum fas'uhum bi akhlaqikum. Om ni inte kan nå människor med pengar och med prat, så nå dem med er moral. Så profeten sallallahu alaihi wasallam hade absolut den bästa moralen. En gång kom en arabi, han höll i hans skjorta väldigt hård och tryckte till tills det blev ett spår i hans hals, sallallahu alaihi wasallam. Och så sa så här: ja Muhammad, a'tini min malillah. Muhammad, ge mig från de pengarna, Allahs pengar. De är varken dina eller dina fars pengar. Det är din fars pengar. Så profeten sallallahu alaihi wasallam låg mot honom. Han sa: det är sant, det är Allahs pengar, vi bara använder det. Så han sa så här att till sahaba runt kring honom, sa: ge honom pengar. Så om ni kan inte nå deras förstånd, så nå deras hjärta. Så profeten sallallahu alaihi wasallam blev aldrig arg för sig själv, aldrig. En gång kom en person, ställde en fråga till honom in i moskén, sa så här till honom: profeten, låt mig begå otukt, alltså ge mig tillstånd att jag ska begå zina eller utomäktenskaplig relation, vilket är synd för muslimer att göra det. Så profet, om man tänker på det här önskningen som den här mannen kom med, man tänker sig, varför kom han till profeten sallallahu alaihi wasallam om han vet att det är synd? Man kan fråga sig. Jag tror att han kanske ville bara liksom skoja. Ja, profeten, låt mig begå otukt eller begå zina. Så alla sahaba dit kom framför honom. De ville kanske varna honom. Så profeten sallallahu alaihi wasallam ville föra dialog med honom utan att skrika eller bli arg på honom. Han sa så här. Han sa: accepterar du att någon gör otukt med din mamma eller din dotter eller din moster eller din faster? Han sa: nej, ja Rasulallah. Han sa också: folk vill inte ha det, vill inte acceptera det. Dessa har också släktingar som inte vill att deras mor eller deras dotter eller deras. Så den här personen bad profeten sallallahu alaihi wasallam att göra dua för honom, eller böneord, så att han ska bli skydda sig från det här synden. Den här personen säger efteråt, säger: wallahi, innan jag kom till profeten sallallahu alaihi wasallam, så det var det bästa jag visste är att begå otukt utom äktenskaplig relation. Medan efter jag har varit hos profeten sallallahu alaihi wasallam var den värsta gärningen hos mig att göra det. Så profeten sallallahu alaihi wasallam, han hade bästa moralen, och det räcker för honom att Allah subhanahu wa ta'ala säger till honom att du har högsta moral. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Om man väntar med den här versen och försöker lite analysera det här, Om jag tar ett exempel, bara för att vi ska försöka förstå det här. Om vi säger att en person som heter Lars. Lars är rik. Det som man direkt tänker på, att den här personen är rik, kanske han har runt 50 eller 100 000. Det är vårt mått kanske, vi som är lagom, lever lagom. Medan om vi säger så här att du kommer att fråga en rik person, vi tar PG Gyllenhammar exempel. Du säger, fråga PG Gyllenhammar: känner du till Lars? Han säger, åh, han som är rik. Då handlar det inte om 50-100 000, då handlar det om miljoner. Han kanske är miljonär, Lars. Medan om vi frågar Bill Gates, det sägs att han är rikast i världen nu. Om man frågar Bill Gates, känner du till Lars? Han säger, ho, 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 det är han som är väldigt stenrik. Då handlar inte heller om miljoner, utan det handlar om miljarder nu. Så det här när vi säger, vilka är vi? Jag känner mig faktiskt som en mygga och kommer att prata med en så hedrad person som profeten sallallahu alaihi wasallam. Så hurudan är hans moral när Allah subhanahu wa ta'ala förklarar hans moral och säger, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Muhammad, du har högsta moral, bästa moral, sallallahu alaihi wasallam. Till och med profeten sallallahu alaihi wasallam förklarade sitt budskap att, och sa så här, innama bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq. Det är som om profeten säger, jag har blivit utskickad eller sänd till er för att komplettera moralen. Och profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt, det som väger tyngst i vågen på domedagen för dig, athqalu ma yudha'u fil mizan yawm al-qiyamah, taqwallahu wa husnul khuluq. Alltså vi alla, när vi ska stå inför Allah subhanahu wa ta'ala i domedagen, det kommer att stå en våg. Det är goda gärningar på ena sidan, onda gärningar på andra sidan. Allting kommer att vägas. Men profet sallallahu alaihi wasallam, det som väger tyngst, det som du får mest belöning, det är att frukta Allah subhanahu wa ta'ala och så ha god moral, god beteende. Profeten sallallahu alaihi wasallam, en person kom till honom och frågade honom, mad dinu ya rasulallah, vad är religionen? Profeten sallallahu alaihi wasallam sa, ad-dinu husnul khuluq. Religionen är att du har en god moral, att du har god beteende. Profeten sallallahu alaihi wasallam hade en medhjälpare eller en bekänt som heter Malik ibn Anas radiyallahu anhu. Han var hos profeten sallallahu alaihi wasallam cirka 10 år och hjälpte honom. Han beskriver profeten sallallahu alaihi wasallam, säger så här. Han sa, jag har hjälpt profeten sallallahu alaihi wasallam i 10 år. Han har aldrig någon gång sagt till mig något. Jag inte har gjort, varför har du inte gjort det? Och något som jag har gjort och som var fel, varför har du gjort det? Utan han alltid förklarade för mig. La ilaha illallah. Sådan var hans moral. Så profeten sallallahu alaihi wasallam, även innan hans död, han frågade sina sahaba, finns det någon som jag har kanske sårat honom eller jag har gjort honom illa, han kan säga till mig. Så en av sahaba heter Sawad. Han sa, ja Rasulallah, jag har ett ärende. En dag då tryckte med en siwak, det är en pinne som man borstar eller gör ren sina tänder med, då tryckte det på min rygg för att rätta till raden för när man ber, och det gjorde lite ont. Så profeten sallallahu alaihi wasallam gav honom sin siwak, eller den där pinnen. Han sa: varsågod Sawad, varsågod, tryck på min rygg också. Så Sawad sa att: ja Rasulallah, men då var min rygg otäckt, alltså det var inte något täckt med någon tyg. Så profeten sallallahu alaihi wasallam lyfte sin skjorta och sa till honom: varsågod och tryck med min tryck på min rygg utan något på. Så han kom och började kyssa profeten sallallahu alaihi wasallams rygg. Han sa: ja Rasulallah, wallahi, min högsta önskan innan jag dör att jag kysser dig, att min skinn ska möta din skinn. Subhanallah. Så mycket tyckte de om profeten sallallahu alaihi wasallam. En gång en annan kom till honom och sa så här: profeten sallallahu alaihi wasallam hade lånat pengar från honom och tiden för att återbetala hade inte kommit, men den här personen kom till profeten sallallahu alaihi wasallam och ville såra honom. Och så sa så här till honom: Muhammad, ge mig tillbaka mina pengar. Ni som är barnbarn till Abdul Muttalib, eller Abdul Muttalibs ättling som var hans farfar, ni, när ni tar pengar, ni lämnar inte tillbaka i tid. Så Umar blev mycket arg. Umar ibn al-Khattab, som var sahabi radiyallahu anhu, blev mycket arg på honom och så var nära att han skulle slå honom. Så profeten sallallahu alaihi wasallam sa till Umar: Umar, du borde ha gett mig råd att lämna hans pengar i tid, och du borde också ge råd till honom att han skulle prata på ett artigt sätt. Så att det är det. Och så sa till Umar, profet sallallahu alaihi wasallam sa till Umar: ge honom hans pengar och så ge honom mer eftersom du har skrämt honom. Subhanallah. Så var hans moral sallallahu alaihi wasallam. Och förstås även det hände värre saker. Jag menar, det var någon gång som hette Thamama ibn Athal. En dag han kom till profeten sallallahu alaihi wasallams moské och han hade ett svärd i handen. Och han kom in och så frågade: var är Muhammad? Och han ville nästan vara aggressiv och arg, som om han vill bara se profeten sallallahu alaihi wasallam för att döda honom. Så sahaba förstås, de tyckte så mycket om profeten sallallahu alaihi wasallam. De var ledsna bara om hans hälsa var inte bra eller något sånt. Så hur ska de reagera om någon kommer och säger: jag vill döda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Så Umar och andra sahaba, de kom och höll i honom och bindde fast honom runt en pelare där i moskén, in i moskén. Och de sa: vi ska vänta tills profeten sallallahu alaihi wasallam kommer och ger sin dom. Och efter ett tag så kom profeten sallallahu alaihi wasallam, ser att det här mannen Thamama ibn Athal är bunden, fastbunden med ett snöre, med ett rep runt en pelare. Så profeten sallallahu alaihi wasallam tyckte inte om det här scenen. Så profeten sallallahu alaihi wasallam sa: släpp honom. Och så Umar sa: ja Rasulallah, han ville döda dig, han kom hit för att han hade det här svärdet och han ville döda dig. Så profeten sallallahu alaihi wasallam frågade honom: Thamama, vill du verkligen döda mig? Han sa: ja, jag ville döda dig, mörda dig. Så profeten sallallahu alaihi wasallam sa till honom: Thamama, har du ätit middag? Thamama sa: nej, jag har inte ätit och jag är hungrig. Eftersom ibland när man är hungrig så kan man vara väldigt aggressiv. Så profeten sallallahu alaihi wasallam ville att han skulle lugna sig. Så han bad sahaba, alltså de som var där: kan ni hämta mat till honom, till Thamama? Så de hämtade mat Och så de var väldigt arga och de blev helt röda i ansiktet. Och hur kan någon komma hit och ville döda profeten och han vill bjuda honom på middag? Så när han hade ätit maten, druckit, och så profeten sallallahu alaihi wasallam ville ge honom det bästa rådet han har. Han sa så här till honom: "Ja Thamama, vill du bli muslim?" Han sa: "Nej, det vill jag inte." Han sa: "Okej Thamama, gå din väg. Gå till ditt hem." Och så sahaba och Omar i spetsen blev väldigt arga. Vad är det vi har? Har vi bara en restaurang? Ska han komma och bara äta och gå? Och så han hade avsikt att döda. Så Thamama ibn Athal gick ut innan han skulle ut från moskén, så han vände sig och sa: "Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah." Jag vittnar att det finns bara en gud och jag vittnar att du är Allahs, du är Guds budbärare. Så alla tyckte det var underligt och profeten sallallahu alaihi wasallam ropade på honom: "Thamama, kom hit igen." Varför när jag frågade dig om du vill bli muslim, du sa nej? Han sa så här: "Wallahi," han svor, "wallahi ya Rasulallah, bara jag såg dig så tron hamnade i mitt hjärta. Bara jag såg dig. Och jag visste att din moral och ditt beteende ska aldrig döda mig eller göra mig illa. Och jag väntade för att dessa personer här omkring ska veta att jag har accepterat islam själv utan hot och utan det är bara för och så han säger så här, Thamama säger: "Wallahi, innan jag kom in till profetens moské, Muhammad sallallahu alaihi wasallam var värsta personen till mig, värsta fienden, medan när jag kom ut därifrån han var mera omtyckt till mig än mina barn och mina föräldrar sallallahu alaihi wasallam." Profeten sallallahu alaihi wasallam, trots hans moral, trots hans beteende, han hade det här böneorden ofta: "Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant." Allah, du är min herre. Det finns ingen gud förutom dig. "Wa ana abduk zalamtu nafsi zulman kathira." Allah, jag är slav till dig, jag är tjänare till dig. "Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant." Så förlåt mina synder, trots att vi vet att han hade inga synder. Alla profeter är syndfria. Men trots det han bad det här bönen: "Förlåt mina synder." Sen han sa: "Wahdini li ahsan al-akhlaq." Ge mig den bästa moralen. "Fa innahu la yahdi li ahsaniha illa ant." Ingen kan ge mig det här bästa moralen förutom dig. "Wasrif anni sayyi'aha fa innahu la yasrifuha anni illa ant." Ingen kan skydda mig från dålig moral förutom dig. Så var profeten sallallahu alaihi wasallam. Ett annat exempel: profeten sallallahu alaihi wasallam en gång, han var i sin moské i Medina medan han predikar eller ger en lektion till sina sahaba, sina lärjungar eller medföljare. Så kom det en sahabi som heter Abu Huraira. Och Abu Huraira, innan det här händelsen, eller efter ett tag, han sa till vissa sahaba, han sa: "Jag ska säga till er att jag och min mor är omtyckta till alla muslimer. Alla muslimer tycker om mig och tycker om min mor." Så de sa: "Vad är beviset det du säger? Vet du vad du säger att alla muslimer tycker om dig och din mamma?" Han sa: "Jag ska berätta det här berättelsen till er." Han sa: "En gång jag var hos min mamma och min mamma hatade profeten sallallahu alaihi wasallam. Hon tyckte inte om islam och en dag hon gick över gränsen. Hon överskred sin gräns. Hon sa väldigt dåliga ord. Hon svor mot profeten sallallahu alaihi wasallam. Så Abu Huraira blev mycket ledsen. Abu Huraira, som tyckte så mycket om profeten sallallahu alaihi wasallam, så han binde fast ibland ett sten runt magen för att han inte ska bli hungrig. Och han ska ha tålamod och följa profeten sallallahu alaihi wasallam och höra vad han säger och vad han ger för råd. Så Abu Huraira, när han hörde det här, hans mamma säger så dåliga ord och svär mot profeten sallallahu alaihi wasallam, han kunde inte göra något mot mot sin mamma, utan han började gråta istället och gick iväg från sin mamma till profeten sallallahu alaihi wasallam. Han gick till profeten medan profeten predikade. När profeten sallallahu alaihi wasallam upptäckte att Abu Huraira har tårar i ögonen, så han sa: "Ja Abu Huraira, vad är det med dig? Varför gråter du?" Han sa: "Ja Rasulallah, min mor hatar dig och idag har hon sagt mycket dåliga ord om dig." Så profeten sallallahu alaihi wasallam lyfte sina händer och så sa: "Allah vägled Abu Hurairas mamma till din rätta väg. Vägled Abu Hurairas mamma till tro." Så Abu Huraira började torka sina ögon och började gå till sin mamma för att meddela henne att profeten har gjort dua för henne. Så när han kom framför dörren, så han kände vatten som rinner. Kände vattenljud som rinner. Så han öppnade dörren. Han upptäckte att hans mamma gör tvagning, eller sån här rituell tvagning, innan man ber. Så hon sa: "Abu Huraira, jag vill säga till dig, ashhadu an la ilaha illa Allah och ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jag vittnar att det finns bara en Gud och jag vittnar att Muhammad är sista sändebud." Så Abu Huraira visste inte, alltså trodde inte sina ögon, och han visste direkt att det är profeten sallallahu alaihi wasallams böneord som Gud har accepterat. Att hans mamma har blivit ändrad totalt från en icke-troende till en troende muslim. Så Abu Huraira fick tårar igen. Tårar i ögonen, men den här gången av glädje. Glädjetårar. Och gick tillbaka till profeten sallallahu alaihi wasallam. Så när han kom till profeten sallallahu alaihi wasallam sa: "Vad är Abu Huraira, vad är med dig? Du är fortfarande ledsen." Han sa: "Nej ja Rasulallah, min mamma blev muslim." Så profeten sallallahu alaihi wasallam, han lyfte sina händer igen och sa: "Allah gör att alla muslimer tycker om Abu Huraira och hans mamma." Subhanallah. Allah, vilken barmhärtighet Allah subhanahu wa ta'ala har gett sin profet sallallahu alaihi wasallam. Så Abu Huraira förstås har ingen tvivel att Allah subhanahu wa ta'ala accepterar det här dua, när Allah subhanahu wa ta'ala accepterar det första. Så wallahi, vi alla tycker om Abu Huraira. Abu Huraira, som har nämnt mer än 1000 hadither, han som har berättat näst mest hadither efter Aisha. Aisha har berättat absolut, radiyallahu anha har berättat absolut mest hadither om profet sallallahu alaihi wasallam. Sen i nummer 2 kommer Abu Huraira. Abu Huraira som har berättat näst antal hadither. Så därför vi tycker om honom. Så profeten sallallahu alaihi wasallam, så var hans beteende mot de som är mot honom. Så hur han ska vara mot sina lärjungar, sina sahaba och så de andra muslimer. Och ofta profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa ofta det här till sina sahaba: "Jag saknar min käraste." Så sahaba sa: "Ja Rasulallah, är vi inte dina käraste?" Han sa, ni är mina kompanjoner. Men det kommer personer efter mig. Det kommer efter ett tid. Kanske inshallah vi är bland dem. Må Allah subhanahu wa ta'ala göra oss bland dem som är profetens käraste. Så dessa personer kommer att tro på mig och följa min väg trots att de inte har sett mig. De har bara lyssnat på ett föredrag. De har bara läst en bok. Så de följer min väg. Dessa är min käraste. Så sahaba frågade, ja Rasulullah, hur kommer du känna igen dem i domedagen? Han sa att det kommer att lysa ljussken från deras pannor och deras ansikte och deras händer och deras ben på grund av wudu eller tvagning. Alltså när du gör tvagning, inshallah det kan i domedagen ge dig ljussken i de delar som du tvättar, gör tvagning, som du gör wudu eller rituell tvagning innan salat. På det sättet som profeten sallallahu alaihi wasallam kommer att känna igen dig. Så profeten sallallahu alaihi wasallam, om jag ska berätta faktiskt flera dagar och flera nätter eller i månader, så kommer aldrig det här ta slut. Hans moral och hans beteende. En gång han hade en granne som var jude. Så den här judiska grannen, han hatade profeten sallallahu alaihi wasallam. Så varje dag den här judiska grannen gick och la sina sopor framför profetens dörr, hällde sina sopor framför hans dörr. Och så profeten sallallahu alaihi wasallam, varje morgon, han visste att det, han såg någon dag vem var det som gjorde, men han brydde sig inte om det. Varje dag, varje morgon, det blev som vana. Varje morgon han vaknade, han tog bort soporna framför sin dörr och så gick ut. Så en dag öppnade han dörren när han skulle gå ut. Det var inga sopor där. Så han tänkte, det måste ha hänt något min granne. Så han gick, knackade på hans dörr och så hälsade på honom och så sa till honom, hur är det med dig? Profet sallallahu alaihi wasallam frågade honom. Han sa, jag är sjuk. Så men grannen tyckte det var konstigt. Hur vet du det att jag är sjuk? Han sa, om jag ska vara ärlig, jag såg inga sopor framför dörren, så jag tänkte det kanske har hänt dig något. Subhanallah, det är som om något varnar varenda dag. Så han, den här judiske grannen, direkt han läste trons bekännelse. Han sa, jag som har sårat dig och kommit med sopor varje dag, du kommer för att besöka mig och fråga efter min hälsa. Så han accepterade direkt islam. Så det här förstås, vissa sahaba kunde, eller även de som efterföljare till profeten sallallahu alaihi wasallam, de tyckte så mycket om profeten sallallahu alaihi wasallam, till och med att de såg honom i drömmen ofta. Som Imam Malik, det sägs att han nästan varenda natt han såg profeten sallallahu alaihi wasallam. Och det är tecken på att så mycket de tyckte om profeten sallallahu alaihi wasallam. Och det att sakna någon gör att man kan se honom eller i drömmen. Så det var en lärare. Han ofta kom till sina elever och sa, igår i drömmen jag såg profeten sallallahu alaihi wasallam och sa så här och gav mig det här rådet. Så en av eleverna sa, du min lärare, du ofta kommer och säger, ja, jag har sett profeten sallallahu alaihi wasallam, och varför kan vi inte se honom? Varför ska du bara se profeten sallallahu alaihi wasallam? Finns det någon tips som du kan ge mig så vi kan se profeten sallallahu alaihi wasallam i sömnen, i drömmen? Han sa till sin elev, han sa: du får komma hem till mig, jag vill bjuda dig på middag och du ska sova över hos mig. Så eleven var väldigt nyfiken och tackade jag att ja, jag vill gärna komma och lära mig hur, vad är det du gör för att du kan se profeten sallallahu alaihi wasallam. Så den här läraren ville göra ett test på honom. Innan han skulle komma hem, han sa till sin fru: jag vill att du ska laga lite mat, en bit mat, men jag vill att du ska öka lite på salten. Salta, alltså om det är ris eller något annat, lägg häll i lite extra salt, och så soppan med extra salt och annat med allt med salt, och ställ inget vatten där. Så när de kom började äta, så eleven kände att det var mycket salt, men han skämdes, han kunde bara inte säga till sin lärare ja, det är mycket salt och det. Och så han skämdes också fråga efter vatten. Förstås, när man äter mycket saltigt så blir man törstig. Så efter han hade ätit färdig, så läraren, utan att ge honom vatten, visade honom i det rummet som han ska sova i. Och i det rummet förstås fanns inga kran eller vatten, och så han låste dörren. Och så den här mannen sov tills det blev fajr eller morgonbön. Han öppnade dörren och så hälsade på honom, och så frågade honom om han hade drömt om något. Eleven sa: ja, jag har drömt om floder och vattenfall, och det var vatten överallt, och jag drack bara vatten och jag simmade i vattnet. Han sa så här: jag ville göra det här testet på dig, och det var avsiktligt. Jag hade mycket salt i maten och så utan vatten, eftersom du saknade vattnet så du drömde om vattnet. Om du hade saknat profeten sallallahu alaihi wasallam mycket, så hade du också sett honom. Må Allah subhanahu wa ta'ala göra det lätt för oss också, och så göra oss också att vi saknar profeten sallallahu alaihi wasallam och följer hans väg, och att vi ska se honom även om det är bara en gång i vårt liv innan vi dör, inshallah. Profeten sallallahu alaihi wasallam faktiskt har gjort bästa tjänsten för oss. Bästa tjänsten, absolut. Utan honom vi kanske hade gått vilse. Vi kanske hade dyrkat sten eller dyrkat en ko eller dyrkat något annat. Men profeten sallallahu alaihi wasallam har visat oss vägen. Vägen, var är vägen till paradiset? Var är vägen till att möta Allah subhanahu wa ta'ala? Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt: alla människor kommer att hamna i paradiset förutom den som vägrar. Så en av sahaba säger: ja Rasulallah, finns det någon som vägrar att komma till paradiset? Han sa: ja, den som följer min väg, han eller hon kommer till paradiset. Och den som inte följer det, den har vägrat att komma till paradiset. Så mina bröder och systrar, profeten sallallahu alaihi wasallam med sin moral, han har övertygat en gammal och en ung, en man och en kvinna, en som är mot honom, en som är en vanlig människa, en kunnig, okunnig. Alla dessa människor, profeten sallallahu alaihi wasallam har nått deras hjärtan. Aisha radiyallahu anha sa om profeten sallallahu alaihi wasallams moral, hon sa: kana khuluquhu al-Qur'an. Alltså hans moral var Koranen, alltså levande Koran. Hans beteende och hans moral var som om att han är en levande Koran. Aisha radiyallahu anha frågade honom en gång: vad är det värsta du har varit med, ja Rasulallah? Var det där hon började påminna honom vissa händelser som han hade varit med? Var det då slaget Uhud, det är ett 70-tal av dina närmaste lärjungar blev mördade? Eller var det då en dag medan du gjorde salat, så kom det en dam och hade i handen tarmomagsäck av en ko och lade på ditt huvud medan du hade pannan mot marken och gjorde salat. Vilken var det värst? Profeten sallallahu alaihi wasallam sa: det värsta jag har varit med är att när jag berättar om islam för någon och han eller hon inte accepterar. Så profeten sallallahu alaihi wasallam, han hade väldigt starkt tålamod och väldigt hög moral. Och så en dag när han var på väg till en stad som heter Taif för att informera folket där om islam, alldeles ensam, så de bemötte honom med stenar, kastade stenar mot honom. Till och med hans fötter började fick blod i delar av kroppen. Så kom det direkt ängeln som har hand om berg. Allah subhanahu skickade ängeln för att stötta profeten sallallahu alaihi wasallam, precis som Allah subhanahu wa ta'ala skickade änglar för att skydda Abraham från elden. Så ängeln kom till profeten sallallahu alaihi wasallam och sa: ja Muhammad, vill du, om du så vill, så kan jag göra så att dessa personer som har gjort det illa, att de ska mosas mellan två berg. Att jag ska göra så att de ska hamna mellan två berg och ska allihopa ska dö på en och samma sekund. Så profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa: nej, jag vill inte att du ska göra det. Jag önskar, jag hoppas att kanske, även om du inte blir, kanske deras barn eller barnbarn, kanske någon av dem ska säga la ilaha illallah, ska tro på en enda gud. Så var hans barmhärtighet. Och det hände verkligen. Av bland de som var värsta fienden till profeten sallallahu alaihi wasallam hette Abu Jahl. Medan Abu Jahl, han var värsta fienden. Han hatade profeten sallallahu alaihi wasallam. Medan hans son, han hette Ukrama ibn Abi Jahl. Han var bästa kompanjon till profeten sallallahu alaihi wasallam. En som följde profet sallallahu alaihi wasallam. Likaså Al-Walid ibn al-Mughira, han var en av dem, hade dödat massor med muslimer under profetens tid. Han var också mycket hatisk till profeten sallallahu alaihi wasallam. Medan hans son, han hette Khalid ibn al-Walid. Khalid ibn al-Walid kallas faktiskt islams lejon. Han som hade försvarat islam och muslimer under lång tid. Så var profeten sallallahu alaihi wasallam. Profeten sallallahu alaihi wasallam blev ledsen när någon dog och han inte accepterade islam. Till och med Allah subhanahu wa ta'ala i surat al-Kahf vers 6 klandrar honom sallallahu alaihi wasallam och säger till honom: fala'allaka baqi'un nafsaka 'ala atharihim in lam yu'minu bi hadha al-hadith asafa. Muhammad, du snart kommer du döda dig själv eller av bekymmer bara för att någon inte accepterar islam. Så det här faktiskt, jag ser att tiden rinner iväg, men jag känner mig faktiskt väldigt svag och berätta om profeten sallallahu alaihi wasallam. Profeten sallallahu alaihi wasallam, som har sparat sin så kallade shafa'a, eller han är vår beskyddare inshallah yawm al-qiyama, i domedagen. Där var och en, varje profet har haft bönord som Gud har direkt accepterat. Och profeten sallallahu alaihi wasallam har sparat sin bedjan till domedagen. Det som kallas det för shafa'a. Och då alla människor samlas och vill komma till profeten sallallahu alaihi wasallam. Först de går till Adam och Adam säger: jag har syndat och jag har ätit från trädet, och gå till någon annan. Så går de till Abraham och så vidare, går de till Mose. Alla säger: nej, det är inte, vi har använt vår bedjan. Alla säger: gå till Muhammad sallallahu alaihi wasallam. När de kommer till Muhammad sallallahu alaihi wasallam, och så alla söker det här så kallade shafa'a, och som beskyddaren. Så profeten sallallahu alaihi wasallam säger: ana laha, ana laha. Jag är till det, jag kommer ihåg. Så han, det han gör sujud. Han lägger pannan mot marken framför Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala säger till Muhammad: res dig, fråga vad du vill, du ska få det du vill. Profeten sallallahu alaihi wasallam säger: ummati, ummati, Allah, mitt folk, mitt folk. Och hans folk, det menas varenda person som har sagt ashhadu an la ilaha illallah. Så Allah subhanahu wa ta'ala säger: Muhammad, ta ut de personer som har hamnat i helvetet bara om de har haft tro, bara om de har haft tro. Och det kommer miljontals, ja, människor skyddas från elden och direkt till paradiset. Sen han lägger pannan igen mot marken och gör sujud inför Allah subhanahu wa ta'ala. Så Allah subhanahu wa ta'ala säger till honom igen: Muhammad, upp med dig, ishfa' tu shaffa', fråga vad du vill, du ska få det du vill. Han säger igen: ummati, ummati, Allah, mitt folk, mitt folk. Profet sallallahu alaihi wasallam vill att alla ska hamna i paradiset. Så Allah subhanahu wa ta'ala säger: Muhammad, den som har haft det minsta lilla tro på Gud, han kommer att lämna helvetet och hamna i paradiset. Då massvis igen av människor, alltså vi pratar om personer, ja, redan från Adam ända till nu, ända till sista personen som kommer att leva tills domedagen. Sen profeten sallallahu alaihi wasallam som tacksamhet lägger sin panna mot marken igen, gör sujud. Så Allah subhanahu wa ta'ala säger: Muhammad, upp med dig, fråga vad du vill, ishfa' tu shaffa'. Profeten sallallahu alaihi wasallam säger: ya Rabbi, ummati, ummati, Allah, mitt folk, mitt folk. Han vill ha fler ska komma till paradiset. Så Allah subhanahu wa ta'ala säger: wa izzati wa jalali, Allah svär med sin makt att den som bara har sagt en gång från sitt hjärta ashhadu an la ilaha illallah, han kommer att hamna i paradiset. Må Allah subhanahu wa ta'ala göra att vi ska säga det ofta. Och det är förstås, det är de personer som har hamnat i elden, men de har sagt en gång, sagt la ilaha illallah. Så mina bröder och systrar, det är så att när vi läser profetens moral, vi sa från början att profeten sallallahu alaihi wasallam, han är exempel för oss. När vi läser hans moral, så det menas att vi ska också följa hans moral. Eftersom det finns faktiskt muslimer som kan ha tro, iman, men deras beteende och moral mot andra människor är inte som det ska. Inte som profeten sallallahu alaihi wasallam vill. Inte förlignar sig inte profeten sallallahu alaihi wasallams moral. Därför profeten sallallahu alaihi wasallam säger till oss allihopa: ala ukhbirukum bi ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisa yawm al-qiyamah. Ska jag inte säga till er vem som är mest omtyckt till mig bland er och närmast till mig i domedagen? Han sa det två eller tre gånger. De sa: jo, ja Rasulallah. Sahaba sa, alltså lärjungarna sa: jo, ja Rasul, vi vill vara med dig, vi vill bli omtyckta av dig i domedagen. Men vilka är det? Profeten sallallahu alaihi wasallam sa: den som bland er som har bästa moral. Ni vill säga bästa moral, det menas inte bara mot muslimer utan även mot icke-muslimer. God moral även mot alla människor. God beteende och moral mot djur. Som profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa att en kvinna som var prostituerade, hon hamnade i paradiset eftersom hon gav vatten till en hund som var törstig. Så Allah subhanahu wa ta'ala förlät hennes synder på grund av det. Och moral, god moral, även Allah subhanahu wa ta'ala säger till oss: وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَا. Säg till alla människor det som är fin och det som är god. Jag kan säga att i ett land som Indonesien, det är faktiskt det största muslimska landet, eller i antal människor, antal muslimer, absolut största i antal muslimer. Det sägs att det finns 9 gravar där. 9 gravar. Och indonesier, många indonesier går till dessa gravar och ber till Allah att den ska förbarma dessa personer som var. Så en fråga är: vilka är dessa? Vilka är dessa personer? Han sa, de säger att det är de första 9 muslimer som kom från Yemen, som var handelsmän. Och det är förstås kanske för flera hundra, kanske för 1000 år sedan. Och de kom, och med deras beteende, deras ärlighet, folk började acceptera islam. Så alltså, vilken belöning ska de få om de blir orsak att dessa personer var orsak att det landet har blivit största muslimska landet? Alltså, det är inga militärer eller pansarvagnar som muslimerna har gått med till Indonesien, utan det är människor med god beteende och god moral och ärlighet. Må Allah subhanahu wa ta'ala ge oss det här goda moralen och ge oss kärleken till profeten sallallahu alaihi wasallam, och göra att vi ska följa hans spår och följa hans tradition och lära känna hans sira, och ge oss paradiset. Allah subhanahu wa ta'ala gör oss att vi ska samlas med honom igen i paradiset. وآخر دعوانا أن الحمد لله وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.